Sen så skulle jag vilja dela lite missionshistoria med er. Och vi kommer till varför. I början av 1900-talet så hade vi några svenska kvinnor. Några från Philadelphia församlingen i Stockholm. Någon från Elim församlingen i Säter. Det var några män också, men det var mest kvinnor. Som åkte ut till norra Indien för att bli missionärer. Det var de första pingstmissionärerna som sändes ut till Sverige, från Sverige till Indien. De kom till Uttar Pradesh i norra Indien och började dela evangeliet och försökte plantera en församling. Det blev aldrig någon större framgång. Det blev en liten kämpande församling och kvinnorna där de startade ett flickhem där de hjälpte ett dussin av bergen. Och så tänker man att ja, våran choklad är god, men det är nog inte oss du tänker på, det är nog Schweiz. Men han blev väldigt glad. Och så sa han: jag har mött från Sverige. Vet du, min mamma, hon växte upp hos några svenska kvinnor, svenska kvinnliga pingstmissionärer som hade ett litet internat. Och allting i mitt liv och min vandring med Gud som jag har fått, det har jag fått från min mamma. Och allting min mammas vandring med Gud, det fick hon från de här kvinnorna. Och vet du, jag har genom Guds nåd fått starta 50 000 församlingar med 800 000 människor. De hade inga barn. Inga biologiska barn, men de har många barn i Indien. De fick aldrig se frukten, men frukten kom. Jag tror att det här är en hälsning till någon idag. Du ber för dina barn och dina barnbarn. Och du ser inga resultat. Men Gud har sett dina böner, han har hört dina böner, han har sett dina tårar. Ibland dröjer det innan vi får se resultatet. Vissa resultat får vi kanske inte se förrän hemma hos Gud. Men det är ord som utgår från Guds mun. Det kommer inte gå tillbaka till honom utan att verka det han vill. Våra böner, vår frimodighet i att vittna med våra liv och med våra ord, det kommer att bära frukt. Jag har förstått att ni har ett tema här i församlingen de här månaderna, som är en plats kallad hem. Det finns få ord som väcker så mycket känslor och så mycket längtan hos människor som just ordet hem. För en del människor så är det också ett ord som väcker sorg och saknad. Sorg över ett hem som inte var eller inte är så som man önskar att det skulle vara. Saknad av ett hem som en gång fanns men som nu bara finns i minnet. Vad är egentligen ett hem? Jag slog upp lite olika definitioner. En definition säger att ett hem, det är en fysisk struktur inom vilken man bor, så som ett hus eller en lägenhet. Den kanske mest självklara definitionen. Vi behöver alla en fysisk struktur som skyddar mot väder och vind, mot kyla och värme. Någonstans där vi kan känna oss trygga, där vi får råm oss själva. Men samtidigt, de flesta av oss känner nog att när vi talar om ett hem ofta, så menar vi någonting mer än bara en byggnad av trä eller sten. En annan definition säger att ett hem, det är den sociala enhet som bildas av en familj som lever tillsammans. Alltså den familjekonstellation som vi finns i och där vi har våra närmaste relationer. Ytterligare en definition säger att ett hem är där man har sitt ursprung. Eller där man känner att man tillhör. Jag skulle säga att ett hem, det är inte först och främst en fysisk plats. Det är inte ens med nödvändighet en biologisk familj. Ett hem är primärt den gemenskap där min djupaste längtan efter tillhörighet och mening blir mött. När någon säger att man känner sig hemma någonstans, till exempel i en församling, då är det sällan därför att man tycker så bra om kyrkolokalen. Men desto oftare är det därför att man känner sig sedd, man känner sig önskad, bekräftad och älskad. Det spelar ingen roll hur bra predikan är, hur bra musiken är, hur mycket aktiviteter man har, om människor inte känner sig sedda och älskade. Å andra sidan, Och människor känner sig sedda och älskade. Då har man tålamod med mycket. Då kan man stå ut med mycket. Då gör det ingenting om predikan är dålig. Då gör det ingenting om tekniken inte fungerar. Om musiken är amatörmässig och om fikat är tråkigt. Och man känner sig sedd och älskad. Då känner man sig hemma. Och då är frågan, ser vi varandra och möter vi varandra med Kristi kärlek? Jag har berättat det tidigare när jag jobbade som medarbetare i en annan församling för många år sedan. Så satt jag på fikat efter gudstjänsten och talade med några gudstjänstbesökare. Så kom det fram en man till mig och så sa han, du, nu har jag suttit här hela gudstjänsten och tittat på en kvinna. Hon har suttit helt ensam. Och det är ingen som har pratat med henne. Ni församlingsledare, ni borde gå och prata med henne. Och jag blev lite paff till att börja med. Men så fick jag ju med att absolut är det så. Vi måste se varandra och möta människor. Det försöker vi göra. Men du vet, det är en ganska stor församling. Det är mycket människor. Och om man missar någon och när människor rycker och drar igen. Om du ser någon som är själv, så är det helt okej att du går och pratar med den personen. När vi kommer samman, när vi möter varandra, då är det fantastiskt att få möta sina vänner och prata om veckan, prata om livet. Och det är helt okej. Men kanske att man kan sätta fram en extra stol vid bordet och bjuda in ytterligare någon i samtalet. Kanske till och med sätta sig vid ett nytt bord för några minuter och bygga nya relationer. Få nya bekantskaper, nya vänner. En av definitionerna som vi läste här, det är att ett hem, det är där man har sitt ursprung. Var har du ditt ursprung? På Värmdö, i Stockholm, Sörmland, Kongo, Iran, Libanon. Vi kan nämna många olika platser. Men ytterst sett så finns vårt ursprung bortom de platser vi kallar hem. När Paulus fick möjligheten att predika evangeliet för människorna i Aten, så säger han så här i Apostlagärningarna 17, vers 27-28. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. Vårt ursprung djupa sett finns inte på en viss plats, i en viss kultur eller hos ett visst folk. Vårt ursprung, vårt rätta hem finns hos Gud. C.S. Lewis skriver i boken Kan man vara kristen? Om jag finner mig själv med en längtan som inget i den här världen kan tillfredsställa, då är den enda logiska förklaringen att jag är skapad för en annan värld. Och kyrkofadern Augustinus, när han ser tillbaka på sin ungdomssökande efter frid och mening, säger till Gud, du Gud har skapat oss till dig själv och våra hjärtan förblir oroliga i oss tills dess de finner vila i dig. Det finns ett hem som väntar, men det hemmet är inte en plats utan en person. Och vad helst han är med blir hemma. David skriver i psalm 62, vers 69. Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. För trösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt, sela. Endast i Gud har du din ro, min själ. Jag läste om en bok för några år sedan. Jag har inte läst den, men titeln talade till mig. Den hade undertiteln Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och det är en mycket bra fråga. Vi har aldrig haft det så bra som vi har det nu. Materiellt, hälsomässigt, pengamässigt, på alla sätt. Så har vi aldrig haft det så bra i Sverige som vi har idag. Och ändå mår vi sämre än någonsin. Vi kämpar med trötthet, uppgivenhet, depression, ensamhet och rädsla. Vi har strid och bråk, splittrade familjer, en ungdom som kämpar med alla möjliga typer av missbruk, som söker desperat efter mening, efter samhörighet, efter att bli accepterade. Mänskligheten är hemlös. Vår kultur och vårt samhälle är hemlöst. Vi söker en fast punkt i tillvaron, men vi finner ingen. Vi faller handlöst. Och hur mycket vi än ser in i oss själva och i varandra, så finner vi ingen plats. Ingenting som håller att bygga sitt liv på. Ingenting som håller att leva och dö på. Gud säger i Jeremia kapitel 2, vers 11-13. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är de inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar. Rusa förfäran, säger Herren. Till mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vi söker vårt hem på fel ställe. Vi gör andra människor till avgudar. Och när de inte håller måttet, när de inte håller upp till våra ideal, och det kan de inte, då faller de högt. Jag är övertygad om att en av anledningarna, inte den enda, men en av anledningarna till att vi har så mycket skilsmässor i vårt land beror på att vi ställer för höga krav på varandra. Vi förväntar oss att vår partner ska fylla våra djupaste behov, min djupaste längtan. Min partner blir en avgud som får ta Guds plats. Men så fort vi gör en människa till Gud, så kommer förr eller senare både de och vi att bli besvikna. Vår partner kan aldrig fylla våra djupaste behov och djupaste längtan. Våra barn kan aldrig fylla våra djupaste behov och djupaste längtan. Våra vänner, vår karriär, våra framgångar, våra upplevelser. Ingenting kan fylla vår djupaste längtan utom Gud. Inte ens församlingen. Jag ser med bävan hur på senare år hur församlingen allt mer blir ett ändamål i sig självt. Och det är kanske inte så konstigt. Vi lever i ett samhälle som har en brist på nära och meningsfull gemenskap. Men allt oftare så blir församlingen en gemenskap som är sin egen mening, där Gud är lite strössel på toppen. Och där man nästan predikar mer om sig själva, om församlingen, än om Gud. Jag läste för en del år sedan en intervju med en känd förkunnare i vårt land som för en del år sedan startade en stor och växande församling i södra Sverige. Så berättade han hur han vid ett tillfälle satt i en gudstjänst. Och en efter en trädde människor fram och vittnar om vad församlingen betytt i deras liv, hur den förändrat deras liv. Men de säger ingenting om Jesus. Och det gjorde någonting med honom. Det gjorde honom förkrossad, och det förändrade inriktningen på hans liv och på hans tjänst. Vi som församling är Kristi kropp. Vi är hans händer och fötter. Vi menade att föra hans kärlek till människor. Så det är som det ska vara, att människor älskar församlingen. Men när församlingens gemenskap, när församlingsaktiviteter blir sin egen mening, när den gör att människor inte ser Jesus, då har vi förfelat vårt syfte. Och då har vi svikit inte bara vår Herre, utan också de människor vi kallade att nå. Församlingens syfte är att ära Gud och att göra honom känd och älskad. Endast i Gud har du din ro, min själ. De goda nyheterna, de är att Gud längtar efter att vi ska få komma hem. Att vi ska få komma in i en nära gemenskap med honom. I Jesaja kapitel 55, vers 1-3, så säger Gud: kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Er lön på sånt som inte mättar? Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Tänk att det här är budskapet som vi får basunera ut till människor. Människor långt borta i Afrika och Asien, men också människor här hemma i Sverige och på Värmdö. Det finns så många människor som längtar efter att komma hem. Men de vet inte vad hem är eller hur man kommer dit. Jag påminns om en gammal man högt upp i bergen som våra medarbetare mötte för ett litet tag sedan. De var de första som fick möjligheten att predika evangeliet för honom. Och den gamle man som har gått igenom hela sitt liv, han ser på dem och så säger han: jag har aldrig funnit frid i min gamla religion. Jag vill ha det ni berättar om. Han fick komma hem. Jag reser mycket, som ni har förstått. Och med jämna mellanrum så händer det att jag vaknar upp. Och för ett ögonblick så vet jag inte var jag befinner mig. Vilken plats, vilket land eller ens vilken världsdel. Och jag måste erkänna att ibland så blir det där lite obehagligt. Men jag vet att oavsett vad jag är så är han med mig. Och han har lovat och sagt att han aldrig kommer lämna eller svika oss. När jag gick på gymnasiet så hade jag en lärare som var agnostiker, funktionell ateist. Väldigt debattlysten sådan. Men han var ateist av den gamla skolan. Det vill säga han kunde faktiskt lite om Bibeln och kristen tro till skillnad mot dagens ateister. Vi hade en del debatter men kom också väldigt bra överens. Och jag minns vid ett tillfälle så fick han oss i klassen. Då skulle vi, han sa att det där, ni vet, de olika religionerna, de säger inte så mycket om vad som händer efter döden och himlen. Det är inte så mycket det står om det. Och så fick han, tjejerna i klassen fick sitta och bläddra i Bibeln och försöka hitta vad Bibeln säger om himlen. Och de var inte så vana att läsa Bibeln så de hittade inte så mycket. Och så vände han sig till mig och sa: ja, vad säger du då? Vad säger Bibeln om himlen? Och jag tror det var den helige ande som ledde mig. Jag sa att det står ju faktiskt lite grann om himlen. Men du har helt rätt, det står inte särskilt mycket. Och sen om man ska tolka det som står, om det är symboliskt eller ej. Det. Men Jesus är där. Och där Jesus är, där är himlen. Det är det som gör himlen till himlen. Vi är på väg hem. Inte till en viss plats, men till en person. Till en fullödiga gemenskapen med Gud. Himlen är där Gud är. Och därför så kan vi ha himlen redan nu på jorden. Därför kan vi ha himlen i hjärtat. Det är sant. Inte helt och fullt ännu. Men redan nu kan vi ha en bit av himlen på jorden, i församlingen och i den troendes hjärta. I, hos och med honom finner vi vårt rätta hem. Må vi alltid söka honom och må vi alltid hjälpa människor runt omkring oss som längtar, som våndas och som söker att finna honom. Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära. Min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Selah.